Ja, men hej och välkomna till detta avsnittet av JP Samtalar som spelas in av Umeå-redaktionen. Mitt namn är Oskar Svensson och vid min sida sitter Mattias Edvall och vi är redaktörer i Umeå-redaktionen. Vi sitter här i det medicinska biblioteket som är knutet till Norrlands universitetssjukhus här i Umeå tillsammans med Anders Eriksson som inte är jurist utan ja, professor i rättsmedicin och varit inom rättsmedicinen ett tag. Är det en bra beskrivning?
Ja, jag har ju jobbat med rättsmedicin sedan 1975, så det är ett tag, ja.
Ja, men då Anders, kan du berätta lite om vem du är?
Ja, som sagt, jag är rättsläkare, vilket innebär att man arbetar med på uppdrag av polis, åklagare och domstol med medicinska bedömningar. Och det är inte bara som på tv-serien att vi tittar på döda människor, utan vi har ungefär kvantitativt sett lika många levande människor som vi undersöker, brottsoffer i huvudsak, men även sådana som är misstänkta för brott där vi gör spårsäkring och så. Det är så att säga rättsläkardelen. Sen är jag då sedan 92 också professor i rättsmedicin vid Umeå universitet, och det innebär då att jag har studentundervisning för läkarstudenter, juriststudenter, tandläkarstudenter och en del andra också. Forskarhandledning och forskning. Så det är ungefär vad jag har sysslat med. Man kan ju säga att jag är född och uppvuxen i Umeå, utbildad i Umeå, alltid återvänt till Umeå. Men jag har inte enbart jobbat i Umeå. Jag gick igenom ett CV för ett par år sedan och upptäckte, blev lite förvånad. Men jag noterade att jag sedan sekelskiftet faktiskt har arbetat med rättsmedicin i 10 olika länder på 4 olika kontinenter. Så. Mm. Men Umeå är bra att återvända till.
Går det att sammanfatta på ett någorlunda kort sätt vad rättsmedicin innebär egentligen? Vad är det man håller på med och gör?
Väldigt kort kan man ju säga att rättsmedicin innebär medicinsk sakkunnig verksamhet åt rättsväsendet. Det finns i Sverige 63 medicinska specialiteter och det är endast en av de 63 som inte arbetar med sjukvård, och det är just rättsmedicin. Vi jobbar alltså åt rättsväsendet.
Just det. Precis, det var lite det, nästa fråga där, vilka som är uppdragsgivarna?
Ja, det är framförallt polisen som kommer med uppdrag till oss, och varav en del är förstås initierat av åklagare och sedan domstolar. Vi har ju en hel del uppträder som sakkunniga i domstolar. Sen har vi ju på senare år också fått Migrationsverket som uppdragsgivare när det gäller medicinska åldersbedömningar.
Just det, återkommer vi till.
Ja, så hur går man då till väga för att bli rättsläkare?
Rättsmedicin är ju, som jag sa, en av 63 medicinska specialiteter i Sverige, och alla de specialiteterna har i princip ett upplägg så att man först blir man legitimerad läkare, och det tar 7-8 år enligt om man följer det program som är upplagt, så att säga. Och sen påbörjar man därefter en specialistutbildning och som är minst 5 år lång oavsett specialitet. Så är det även för rättsmedicin, det vill säga 5 års specialistutbildning efter legitimation. Så totalt tar det 12-13 år från det man börjar sina högskolestudier. Och specialistutbildningen i rättsmedicin, den innehåller ju framförallt arbete inom rättsmedicin. Men sen går man ett antal kurser, ett 20-tal olika kurser under de 5 åren man specialistutbildar sig. Och man tjänstgör också i andra områden än rättsmedicin, framförallt i klinisk patologi, där man lär sig fördjupad mikroskopisk diagnostik av vävnadsförändringar.
Ja, men om du nu ska täcka in i en jurists tankar, så vad ska man då som jurist tänka på när man kommer i kontakt med utlåtanden från en läkare, från en då vanlig läkare, om man ska säga, kontra en rättsläkare?
Alltså de intyg som en jurist kommer i kontakt med, det är ju framförallt rättsintyg och obduktionsutlåtanden. Och obduktionsutlåtanden, de skrivs ju alltid av rättsläkare, inte av någon annan läkare. Mm. Medan däremot rättsintygen kan ju utfärdas både av rättsläkare och av kliniskt verksamma läkare. Och ja, det en jurist bör tänka på, det är ju om den läkare som har utfärdat det aktuella intyget, rättsintyget, är kompetent. Och där är det ju ett problem, har det visat sig, när det gäller intyg skrivna av kliniskt verksamma läkare. Eftersom de läkarna är så att säga från barnsben uppfostrade att ha ett läkare-patientperspektiv på den person man har undersökt. Vilket betyder att man så att säga har en tendens, ibland ganska stark tendens, att företräda patienten. Vilket betyder att man kan brista i opartiskhet helt enkelt. Mm. Vi rättsläkare är ju fostrade i en annan skola. För vi vet ju att det alltid finns en annan part som kanske hörde i ärendet eller kanske inte hörde i ärendet. Mm. Och vi uttrycker oss generellt sett, skulle jag vilja påstå, mer opartiskt och mer försiktigt. Just av den orsaken.
Ja, tidigare har man ju i Sverige använt så kallade rättsintygsläkare som kanske visade på lite av den här problematiken. Skulle du kunna berätta lite om det?
Ja, alltså när rättsintygslagen trädde i kraft 1 januari 2006 så gav den ju utrymme för att förutom rättsläkare så kunde polis och åklagare även använda sig av vanliga kliniskt verksamma läkare för att skriva rättsintyg om de var kontrakterade av Rättsmedicinalverket. Ja, det finns därutöver förresten också en möjlighet att använda vilken läkare som helst då i speciella situationer. Men de här kontrakterade läkarna, alltså av Rättsmedicinalverket kontrakterade läkarna, de fanns ju då i funktion från ja, i princip 2006 och fram till 1 januari 2017 då Rättsmedicinalverket avslutade den verksamheten. Och anledningen var att kvaliteten på rättsintygen från de här läkarna var inte tillräckligt bra, och det sammanhängde framförallt med att de inte hade förmåga att byta glasögon eller byta hatt eller vad man ska säga, från att vara patientens läkare till att vara samhällets medicinskt sakkunnige.
Det är intressant att du sa medicinskt sakkunnige där, för att du har ju varit och vittnat i Högsta domstolen till och med 2014 i ett fall som rörde skakvåld. Och ja, men där fick du vittna om din, eller med hjälp av din rättsmedicinska expertis då. Hade du kunnat förklara lite om vad det handlar om?
Det var alltså ett resningsärende där en pappa hade dömts i tingsrätt och hovrätt till ansvar för att ha skakat sitt eget spädbarn så att barnet fick skador. Och där när det gäller just skakvåld så har det sedan 70-talet tillämpats en princip om att om ett barn uppvisar, ett spädbarn uppvisar tre fynd, man brukar kalla det triaden, det vill säga en blödning under hårda hjärnhinnan, ögonbottenblödningar och för det tredje påverkan på hjärnan i form av kramper eller medvetslöshet eller ja, något annat som tyder på att hjärnan är påverkad. Om barnet uppvisar de tre fynden och inte har någon medicinsk förklaring, någon sjukdom som kan förklara det, så har man ansett att barnet med säkerhet har blivit skakat. Men 2014 då blev jag engagerad som en av sex experter i en utredning av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, för att utröna det eller kartlägga det vetenskapliga underlaget för den här uppfattningen att triaden, de här tre symptomen, betyder med säkerhet att barnet har blivit skakat. Och det visade sig ganska snabbt att det var stora frågetecken för den uppfattningen. Så att när jag vittnade i Högsta domstolen så ja, sa jag att det här är inte alls så säkert som man har trott och påstått tidigare. Så det blev ju en friande dom i det fallet.
Ja, hur ser då forskningsläget ut idag gällande skakvåld?
Alltså det som SBU-utredningen kom fram till, och där var vi alltså 6 medicinska experter med olika medicinsk inriktning, men dessutom var det ju hela SBUs sakkunskap när det gäller medicinskt och vetenskapligt värdera publicerad vetenskaplig litteratur. Så att det var 2 sakkunniga råd inom SBU med vardera 10 experter och även SBUs högsta beslutande organ med 16 medicinska experter. Så det var alltså, förutom oss 6 medicinska experter, var ytterligare 36 sakkunniga som tittade på det här. Och det man kom fram till, det var alltså att det fanns ytterst svagt vetenskapligt underlag för den här tidigare uppfattningen att triaden betyder skakning. Och det var, den rapporten publicerades då i oktober 2016. Och redan innan den publicerades så mötte den motstånd, och även efter så har det varit ett påfallande kraftfullt motstånd från framförallt barnläkarorganisationer och barnradiologer, alltså barnröntgenläkare.
Vad tror du där motståndet har baserat?
Ja, alltså det är väl så att man helt enkelt fortfarande tror på det här, den gamla uppfattningen, och håller fast vid att den publicerade vetenskapen är korrekt, så att säga, vilket vi som har jobbat med SBU-utredningen definitivt inte anser. Den är undermålig och urusel och inte tillförlitlig, eftersom den bygger i nästan total utsträckning på så kallad cirkelargumentation. Och det är ett mycket allvarligt vetenskapligt problem, och det fanns många andra metodologiska problem i tidigare studier också. Så det framstår som bisarrt att barnläkare håller fast vid sånt som är uppenbart felaktigt. Men det finns nog förklaringar till det. Alltså barnläkare har ju, jag säger inte att alla barnläkare gör det, men det finns alltså organisationer som gör det. Barnläkare har ju ett viktigt uppdrag att skydda barn från misshandel. Och man har då en tendens att hellre överdiagnostisera än att underdiagnostisera misstanke om barnmisshandel. Och det är ju så att säga deras uppgift som kliniskt verksamma läkare att skydda barnet. Men när vi här kommer till forskning, då måste man ändå lyfta sig i håret och tillämpa vetenskapliga principer hur man klassificerar barn. Alltså man måste ju veta vilka barn som har blivit skakade, och man ska jämföra dem med de som inte har blivit skakade. Och det är det man har gjort i ett antal studier, jämfört skakade och icke-skakade barn. Men problemet har varit alltså att man har definierat de barn som har skakats utifrån väldigt lösa boliner.
Mm. Skulle kan man säga att det är liksom lite din roll som rättsläkare att faktiskt hitta de här vinklarna som vissa läkare har, kanske att de att kanske skydda vissa grupper mer?
Ja, alltså barnläkaren har ett barnperspektiv. Rättsläkaren har ett rättssäkerhetsperspektiv, kan vi säga. Ja. Och det är ju ett uppdrag för rättsläkaren i det juridiska sammanhanget. Men det är ju också egentligen samma krav som gäller för forskaren att vara ärlig och inte ägna sig åt forskningsfusk som man faktiskt måste rubricera en del av tidigare forskning som. Okay. Alltså man har trimmat resultaten för att komma fram till, eller trimmat materialet för att komma fram till ett visst resultat. Mm. Och det är ju oacceptabelt.
Ja. Och ännu ett exempel på då hur rättsmedicinen används inom juridiken, och i detta fallet då förvaltningsrätten, är ju, som vi pratade om lite tidigare, de här medicinska åldersbedömningarna av asylsökande som Migrationsverket har använt sig av, och då har de ju använt sig av Rättsmedicinalverket bedömningar. Jag hade kunnat berätta lite om begreppet om medicinska åldersbedömningar och metoden och tillvägagångssättet.
Alltså, det är ju, har ju nu gått mer än 2 år sedan, snart 3 år sedan RV fick det här uppdraget att skyndsamt påbörja medicinska åldersbedömningar, och där valde Rättsmedicinalverket en metod som tidigare inte är prövad någonstans. Det föregick som en utredning av Socialstyrelsen som var ganska hastigt hopkommen och som Socialstyrelsen delvis har tagit avstånd från nu på senare tid. Men den metod som Rättsmedicinalverket valde, det var att kombinera undersökning av knäledens mognadsgrad med visdomstandens mognadsgrad. Och det är alltså en ny metodik som inte tidigare utvärderats. Och i Socialstyrelsens förarbete, om vi ska kalla det så, där föreslog då Socialstyrelsen att innan man kör igång så måste man utvärdera metoden. Men det gjorde inte Rättsmedicinalverket. Så den av förmodligen kände man sig tidspressade av Justitiedepartementets krav på en snabb handläggning. Men det betyder alltså att den här metoden som används i Sverige, den är aldrig utvärderad. Så man vet helt enkelt inte hur, vilken precision, vilken säkerhet det finns i den metoden.
Så den är liksom inte, den är inte felaktig, men man vet inte hur rätt den är, eller man ska säga. Den är, som du säger, inte utvärderad.
Ja, alltså det är ju en gradskillnad om den är felaktig eller osäker. Mm. Men man kan alltså inte tala om för Migrationsverket när man uttalar sig om en enskild individ, så har man inga, känner man inte säkerhetsmarginalerna för sitt yttrande helt enkelt. Och det är otillfredsställande eftersom Migrationsverket i sitt beslut naturligtvis måste ha koll på hur säker eller osäker en viss bedömning är.
Men finns det någon sorts konsensus då ungefär om hur pålitlig metoden är när den används eller hur stor felmarginalen är eller liknande?
Nej. Jag skulle säga nej. De uppgifter som Rättsmedicinalverket har lämnat, ja, det har nämnts en siffra på 10% när det gäller 18-årsgränsen. Den har aldrig kunnat verifieras, eller Rättsmedicinalverket har inte förklarat var man har fått den siffran ifrån. Senare modelleringar eller, vad ska vi säga, teoretiska bedömningar av detta kan tala för att felmarginalen ligger på över 40%. Och då är man ganska osäker uppenbarligen. Men hur det egentligen förhåller sig, det vet vi inte. Och det måste nog alla vara överens om. Eftersom den aldrig är utprovad.
Ja, det kan bli en lite ledande fråga. Så, men känner du att det är ett missbruk av kanske rättsläkarens råd? Alltså, integritet och roll, att nästan tvinga dem att använda en metod som kanske inte är så pålitlig som du säger.
Ja, men det kan man lugnt säga. Och det har ju också tagit sig ganska dramatiska uttryck. Det är ju ett ganska betydande antal rättsläkare som har hoppat av samvetsskäl, några, och andra av, så att säga, menar att kravet på vetenskaplighet är alldeles för lågt när det gäller den här frågan. Så att vi har ju haft en betydande åderlåtning av, och tyvärr av äldre seniora specialister i rättsmedicin, och det har ju skapat väldiga problem eftersom vi inte är särskilt många. Om man räknar in även senast anställda underläkare så är vi ungefär 55 rättsläkare i Sverige, men av dem är ju bara ungefär hälften specialister, och på specialisterna är det ganska många som inte jobbar heltid med rättsmedicin eftersom de är chefer eller professorer eller lektorer eller annat. Så när det hoppar av något halvdussin, då är det, märks det. Har det märks väldigt tydligt.
Mm.
Särskilt på en eller ett par avdelningar har fått väldiga bemanningsproblem.
Mm.
Och det tar ju, som jag sagt tidigare, det tar ganska lång tid att ersätta rättsläkare som hoppar av. Det tar ju alltså minst 5 år att utbilda en legitimerad läkare till bli specialist, och då är man ändå inte erfaren i sitt arbete.
Ja, just det.
Så det har gett konsekvenser för utredningar och liknande?
Ja, det är svårt att mäta det där, men självklart har ju bortfall eller underbemanning skapat problem. Ja. Mm.
Vi pratade lite om det innan vi startade på den här, att det är ändå på gång saker. Det är någon utredning som skulle tillsättas.
Ja, alltså det är ju så att det är flera olika instanser som har aktualiserat och begärt att det måste göras en oberoende utredning av hur det är vi har hanterat den här frågan. Alltså hela frågan om medicinska åldersbedömningar. Det var vi 3 professorer i rättsmedicin som var först ute och begärde det direkt av Rättsmedicinalverket, vilket inte gav någon effekt. Men sedan har Svenska Läkaresällskapet begärt detsamma, och SMER, Statens medicinsk-etiska råd, har tillskrivit till Justitiedepartementet och begärt det. Och där ska RMV nu besvara departementets fråga här i mars nu. Och även flera politiska partier har aktualiserat frågan om en oberoende utredning. Så att det är väl bara att hoppas att det blir en sådan, så att man får klarlägga det hela mer på ett mer opartiskt sätt, så att säga.
Mm. Om man då om man gör en lite större, kanske internationell utblick, så i andra länder, hur ser man på åldersbedömningar där? Använder man andra metoder för att göra de här utredningarna, och hur ser det ut?
Ja, den metod som Sverige har valt är alltså inte prövad någon annanstans. Det här med visdomständer är ju känt både i Sverige och i andra länder. Men just kombinationen och hur man har lagt upp hela systemet i Sverige, det är inte prövat någon annanstans. Så att det finns inte någon internationell enhetlig uppfattning om hur man ska hantera det här. Och det har ju också att göra med vilket syfte man har. Ska man vara säker på att inga barn bedöms som vuxna, eller ska man vara säker på att inga vuxna bedöms som barn? Mm. Och är det 18-årsgränsen, eller är det som i straffrättsliga sammanhang kan det ju vara aktuellt även med att titta på 15-årsgränsen och 21-årsgränsen. Så att det är väldigt komplext det här, måste man säga.
Ja, det är komplext, men det har ändå debatterats mycket i media kring det. Och så. Är det några vanliga missuppfattningar du har uppmärksammat, eller något som saknats i debatten?
Det har ju varit mycket kritik i massmedia, men det har ju ändå, tycker jag, dominerats mer av emotionella uppfattningar. Den strikt vetenskapliga delen har ju varit diskuterad i för liten utsträckning, anser jag. Mm. För att i media kommer ju också upp migrationspolitiska uppfattningar och idéer och synpunkter. Och det jag diskuterar, och det den här oberoende granskningen som jag och andra förordar, den handlar ju om det rent vetenskapliga bakgrunden och motiveringen till den valda metoden. Och de här 2 sakerna, alltså vetenskap på ena sidan och migrationspolitik på andra sidan, de tenderar ju att flytta ihop, och det är inte bra för debatten, för då det blir orent, kan man säga.
Du har ju ganska väl klargjort att det är en stor skillnad mellan kliniska läkare eller kliniskt arbetande läkare och rättsläkare då, men framförallt trovärdighet eller tillförlitlighet för jurister.
Ja, jag menar i alla fall att vi är klart mer medvetna om att förhålla oss opartiska och strikt basera oss på så att säga objektiva fynd och så opartiska bedömningar som möjligt, medan den kliniskt verksamma läkaren har tyvärr, och det ser man återkommande, en tendens att företräda sin patient, det vill säga att den person de har undersökt. Vilket är helt okej i ett kliniskt sammanhang, men när det kommer över till ett rättsligt sammanhang, då blir det fel.
Ja. Tror att det är någonting som jurister vet om? Alltså...
Ibland är det ju så uppenbart att det är en partsinlaga. Mm. Men rent generellt så skulle jag nog säga att jag tror att jurister har en övertro, en för stor tilltro till medicinska utlåtanden överhuvudtaget. Jag har sedan 1994 av det skälet hållit en universitetskurs, en fristående kurs som kallas Rättsmedicin för jurister, för att inskärpa oss juriststudenter men även yrkesaktiva jurister och polisstudenter och andra att man kan inte blint lita på ett läkarintyg bland annat.
För om ett läkarintyg från en rättsläkare används i en rättegång, hur brukar rätten beakta det?
Ja, det är väl egentligen en fråga du ska ställa till en jurist. Men min uppfattning är ju att man tillmäter ett läkarintyg i allmänhet och ett rättsläkarintyg i synnerhet hög trovärdighet och tillförlitlighet. Så att det får ju betydelse, och det kan vi ju se. Jag såg att det här GIKA-målet, den här romske personen som blev ihjälslagen, kommer upp i hovrätten inom kort. Och där var det ju uppenbart att bedömningen i tingsrätten i hög utsträckning baseras på rättsläkarens bedömning. Men där har jag också förstått att rättsläkaren i fråga har gjort en lite annorlunda bedömning inför hovrättsförhandlingen.
Ja, är det någonting inom rättsmedicinens värld här som du vill ta upp? Någonting du känner att vi har glömt att fråga om eller alltså, något vi slår ett slag för?
Ja, det finns ju väldigt mycket att berätta och prata om när det gäller rättsmedicinen. Jag kan väl säga att jag har jobbat med detta då i 44 år. Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval, utan det är ju ett väldigt brett och djupt ämnesområde där det behövs mycket forskning och vidare arbete inom. Så att jag har väl genom åren gjort vad jag kunnat för att rekrytera nya och fler rättsläkare. Och kanske den här intervjun kan stimulera någon att intressera sig för detta, och i så fall är det ju bara att ta kontakt med närmsta rättsmedicinska enhet. Vi finns ju på 6 orter i Sverige, de gamla universitetsorterna där det finns läkarutbildning, alltså Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund och Linköping. Men ja, jag stannar kanske där.
Så får jag knyta ihop lite då. Vad skulle du säga är de vanligaste medicinska missförståendena som jurister har?
Oj, det var en fråga. Det kanske kräver lite eftertanke. Men det är problem som nog allmänt sett är övergripande. Det är alltså att man har en lite för stor tilltro till medicinska bedömningar och kanske också en för stor tilltro till vad man kan bedöma medicinskt med rimlig grad av säkerhet. Jag har ju varit involverad i ett resningsärende här i höstas. Esa Teitinen, som var dömd till mord, fick till slut resning och en friande dom. Och i det målet så menar jag att de fällande domarna baserar sig på en feltolkning av, eller övertolkning av, de rättsmedicinska fynden helt enkelt. Trots att ifrågavarande rättsläkare tydligt uttryckte att dödsorsaken var osäker. Så ja, det är nog viktigt att juristerna inte okritiskt litar på medicinska intyg, men det är också viktigt att man använder sig av sakkunniga mediciner och då förstås i första hand rättsläkare vid medicinska bedömningar. Det är ett oskick som håller på att utbreda sig när polis och åklagare använder sig av utdrag ur patientjournaler istället för rättsintyg. För då blir det ju faktiskt jurister som ska bedöma en patientjournal. Och det, ja, det är helt oacceptabelt, menar jag.
Ja, men då får vi tacka så jättemycket för den här pratstunden, Anders Eriksson.
Tack så mycket.